hade jag då Moskva. Sen var det där inte mycket mera på tal. De visste ju då att det var en slags förbindelse där. Och sen försvann jag till Amerika och var där i 5,5 år. Då var jag ju helt borta från det hela. Men att det skedde saker och ting under tiden, det förstod jag eftersom jag då fick höra att en svensk DC-3 var nedskjuten i Östersjön och att en amerikansk spaningsflygplan också var nedskjutet, fastän att det försköts lite grann i tiden. Och då hade jag förbindelse på ett Pentagon, så att jag fick ju reda på att första amerikanska flygplanet var just ett sånt här spaningsflygplan. Och sen fick de flera andra nedskjutna, till exempel i Fjärran Östern. Och det var alla samma typ av flygplan. Och sen det svenska, och då sades det ju bland de här som jag umgicks med i amerikansk underrättelsetjänst att jag, ni är ledsna, men det var också ett av era flygplan också. Och sen en kommentar att nu får ni se hur det känns att förlora flygplan.
Ja.
Och mera, jag förstod ju sådant att det arbetades vidare på samma linje. Och sedan när jag kom hem så har ju det här fortsatt. Och då var det på tal någon gång i Helsingfors, men då visades inget intresse från rysk sida, därför att de sa, vi vet ju sedan åratal tillbaka tack vare hur ni har det med er radarspaning och de här flygplanen som flyger i Östersjön, och vi pejlar in varenda flygning de gör. Det stämmer ju precis med amerikanerna. Så det där med oss en tal som det vet ju, det kan vi inte göra någonting åt för ni kommer så nära så vi kan skjuta ner.
Så de där flygningarna, de slutade inte i med de handlingarna?
Och sen har de nu skaffat sig nya engelska flygplan, som eller jetflygplan som det heter numera, som flyger högre och fortare och kan gå längre bort från Ryssland och göra samma nytta. Och det kommer, eller under mina år på kommandot, så kom det fortfarande materiel till FNA från USA, och då kom det amerikanska militärflygplan som landade på helt farten direkt från Amerika. Och det kom då hemliga papper från försvarsstaben där det begärdes en hemlig generalorder på att ett amerikanskt flygplan så och så då och då skulle få landa på F-18, och så gick det ut en hemlig grupp på det. Och då angavs det bara signal eller material eller något liknande. Och det var sån här utrustning alltså. Men som sagt, det var aldrig aktuellt att meddela någonting till ryssarna, därför de hade ju sagt att det där visste de precis, att det var likadant i alla riktningar vart de tittade. Och de sa att materielen som FRA hade var precis samma som stod i Turkiet och i Alaska och vad det nu var. Hade de förstått. Och sedan kom det alltså fram till det ögonblick varför jag har berättat hela den här bakgrunden.
Ja.
Och då är vi framme vid de översikter över underrättelseläget som försvarsstaben ger ut. Och de har vi ju talat om många gånger. Till den början så kom det ju månadsvis, och det hade vi gjort ända sedan 40-talet. Och sen på alla sista åren så har de börjat att sammanföra det till halvårsöversikter. Och i början på min verksamhet så visade jag antingen, jag tror att jag tog en fotokopia utav, eller att jag kan fotografera någon och skicka in för att visa vad det var. Ja. Det var redan på Moskva-tiden alltså. Eller jag kanske inte hade en i Moskva, det kommer jag inte ihåg. Och då tittade de på den där och sa att det hade ingen som helst intresse för dem. Därför att uppgiften de själva brydde de sig inte om. Och uppgiften om NATO var alldeles för, som de uttryckte sig, amatörmässiga för att
det är skojigt på något sätt att när man sitter och lyssnar på det här nu så, och sen så försöker jag erinna sig allt vad vi har pratat om, där så här med små lösryckta mönster ur det här har kommit fram.
Ja.
Då märker man liksom hur pusselbitarna ramlar in i varandra och passar ihop helt plötsligt.
Ja.
Så att du tycker, du har ju sagt vid ett tillfälle till exempel att just som du sa nyss, att det där är lite amatörmässigt och Och det var riktigt.
Ja.
Och sen så visade det sig att du har lämnat ut det ändå. Och det är också riktigt utav någon anledning som du nu kommer att förklara.
Ja, just det. Men sen, och själv reste jag ju alla de här beroende på att jag var tvungen att hålla med allmänbildad. Både för underrättelsetjänstens ur den synpunkt och dels för min tjänstgöring på UD.
Ja.
Så att jag tittade de där och jag noterade ju då att kvaliteten blev ju högre och högre och jag tyckte att de började egentligen på att bli ganska bra de här. Inte vad beträffade väst, men vad beträffade väst. Och det var ju tack vare allt som kom in i utbyte undan för undan från Wiesbaden. Men sen en dag så började de gå och tala om belägenheten av ryska raketbaser. Och då förstod jag att nu är man inne på det verkligen känsliga området. Alltså, var ligger de ryska raketbaserna med vilka Amerika kan skjutas? Alltså, jag märkte att de började på närma sig det där därför att det kom in belägenheten på andra baser tämligen exakt som inte var så intressant. Luftvärnsrobotar och det. Men sen så kom det in uppgifter som sa att nu vet vi att de strategiska raketbaserna ligger inom några vissa angivna områden. Och då rapporterade jag in att nu borde väl fan om det skulle stå någonting av intresse i den här publikationen. Och då så sades det att så fort som det kommer någon indikation på något sån här exakt läge. Jag menar inte att det ligger mellan Moskva och Uralbergen, för det duger inte.
Nej.
Men till exempel 400 km öster Moskva eller någonting sånt, då är tiden inne. Och i och med en viss översikt som jag inte längre kommer ihåg, men som Stenmo och jag har gått igenom, så skickade vi in den här och sa, varsågod, här är första informationen om vad era strategiska raketbaser ligger. Och då kom det omedelbart reaktion, alltså varje publikation i fortsättningen ska vill de ha. Och då började det. Och det är det jag menar sådant där att om jag nu förklarar att jag börjar skicka in den här publikationen vid en ny datum just för de här raketbasernas skull, så säger det ju inte så förfärligt mycket om inte man vet hela den här
bakgrunden. Nej, det är alldeles riktigt. Ja, det är väldigt roligt och det är många andra saker som jag tycker är kul att höra. Ja, har du lust att börja?
Ja, jag skulle då först vilja klarlägga lite grann vad det är FRA har för underrättelsebetydelse och politisk betydelse i de här sammanhangen. För det blir ju bakgrunden till allt vad som kommer senare.
Ja.
Det är ju så att den amerikanska underrättelsetjänsten gentemot Sovjetunionen har utvecklats mycket hastigt efter andra världskriget och är för närvarande, får man väl säga, på en utomordentligt hög ståndpunkt. I det systemet så ingår det en kedja av radio- och radarstationer runt Sovjetunionen. Och man kan då peka på att det börjar uppe i amerikanska Alaska och sen går det ner på Aleuterna, sen fortsätter den i Japan, sen finns det på Okinawa och på Formosa och sen fortsätter den borta i Pakistan och hela vägen genom Persien, Turkiet
utan radio och radarstationer plus flygplan med speciell utrustning som flyger på gränserna. De fångar upp ryska radiomeddelande som man sedan efter bästa förmåga dechiffrerar med hjälp av datamaskinanläggningen. Och vidare pejlar man in
var ryska radio och radarstationer står. Och överhuvudtaget använder man hela detta system
för att få bästa möjliga
uppfattning om var den ryska materielen finns och hur den arbetar. Och genom att lösa radiomeddelandena så får man ju också en uppfattning om en hel del andra militära ting. Det kan ju nästan vara vad som helst. Men det som är vanligast borde vara att man lär sig känna till vissa baser och deras läge och vilka meddelanden som utväxlas mellan baserna. Och man får på så vis reda på vad man gör på dessa baser. Och håller man på tillräckligt länge så blir underlaget ganska stort och bilden klarnar i allmänhet mer och mer.
Får jag skjuta in en liten fråga där? Är det så att den här radiotrafiken som man vill åt är av så kort längd så att man måste komma nära gränserna för att kunna uppfatta den?
Ja.
Det är därför man söker sig så nära.
Man måste komma nära. Och genom flygplan så kommer man ju högt. Och då når man lyssningsvis längre bortom. Och längre bort. Alltså går man ner till markytan så får man inte så mycket. Därför att horisonten kommer snart till exempel utan bunkra kort. Men ju högre man går desto längre bort kommer man. Emellertid så är det ju utav geografiska skäl en betänklig lucka i närsystemet. Och det är det långsträckta Sverige. Kan man alltså fylla luckan som ligger mellan Nordtyskland och Nordnorge så är ju ringen i det närmaste perfekt. Särskilt som man ju också har amerikanska flygplan patrullerande och norra ishavet. Nu är det så att den svenska FRA-försvarets radioanstalt är ju just en organisation utav det här slaget. Och den arbetar ju givetvis som en länk i det svenska försvaret. Och de har också flygplan på samma sätt som amerikanerna har. Det har på vägen som jag inte närmare känner till träffats överenskommelse att FRA ska länkas in i detta amerikanska system. Alltså vi har i Sverige efter amerikanerna värdefullt material att komma med. Och jag tror att kvaliteten på FRA är lika med alla andra delar av den här radioringen. Och då har det organiserats en hemlig militär kontaktlinje ifrån försvarsstabens utrikesavdelning till amerikanska flygkvarterets underrättelseavdelning i Wiesbaden. Och de underrättelser som FRA får in, de går till försvarsstabens utrikesavdelning. Och sen har de permanenta förbindelser sådana med Wiesbaden, där sker ett visst utbyte. Vi får alltså material om Ryssland tillbaka. Och på så vis så får ju vi här en fullständigare bild, liksom också amerikanerna får. I det här sammanhanget är det av vikt att observera att för att resultatet ska bli bra behöver man mycket avancerad radio- och radarmateriel. Och den materielen görs på mycket få ställen i världen och på västsidan kanske det bara är i Amerika. Under alla förhållanden så får FRA ifrån Amerika högklassig sådan materiel. Och kan
anledningen att vi får denna högklassiga materiel är ju sådana att amerikanerna kan tillgodogöra sig de uppgifter som kommer därifrån.
Får jag skjuta in, hur länge tror du att det här har pågått?
Ja, jag skulle kunna övergå till att berätta om den saken. Jag kan inte ange någon exakt datum, för jag har inte varit inblandad i dessa förhållanden så att jag har arbetat med det. Men under min Moskvatid, som sådana började 1949, på ett relativt tidigt stadium vill jag minnas, då jag hade arbetat mig in hos ryssarna så att de hade fått något som är förtroende för mig varje dag. Då meddelade de att de hade informationer från Wiesbaden som angav svensk personal från Wiesbaden permanent var placerad på amerikanska underrättelseavdelningen i flygdepartementet. Och det var första gången som jag hade talat om det. Och jag kunde ju ingenting svara, men jag hade kort tid senare en resa till Stockholm. Jag skulle gissningsvis kunna säga att det var en kuriresa för det fick personalen själv göra på beskickningen. Och då tog jag reda på hur det hängde ihop, och vi fick då reda på att det var en sån här permanent förbindelse. Men att det inte var frågan om att personal tjänstgjorde permanent, utan det var besök. Och det var tydligen så att man besökte flera platser i Tyskland, inte bara Wiesbaden. Men Wiesbaden låg närmast för min del, därför att dit reste flygpersonal. Och därifrån kom flygpersonal till Sverige. Och det var då som jag lärde känna den här Kristoffer som du har frågat om.
Ja.
Han satt då i Wiesbaden och hörde de som reste upp till Stockholm. Där lärde jag känna honom. Sen återvände jag till Moskva, och då rapporterade jag som det var att era iakttagelser, era rapporter från Wiesbaden är till hälften riktiga. Det är inte någon personal permanent placerad, men de är där då och då på besök.
Det kanske är lite tråkigt att jag avbryter det så här, men då får jag liksom en klarare bild av det. Det var väl så att när du kom hem tillfälligtvis från Moskva så blev du placerad på försvarsstaben och närmast då på den här underrättelseavdelningen, som jag har förstått av ditt resonemang här.
Ja,
var det en avdelning som sysslar med det här?
Ja, just det.
Så därför fanns det möjligheter för dig att där du naturligen hamnade fråga om detta.
Ja.
Och jag kanske inte behöver fråga ens en gång.
Nej, kommer jag nu inte ihåg på en gång, men sen var ju detta på tal ideligen.
Ja.
Det började alltså tidigt, 49 eller 50, och kanske ändå tidigare. Men då kom jag in i bilden, och sen har vi ju undan för undan arbetats upp.
Ja.
Och sedan lämnade jag då Moskva. Sen var det där inte mycket mera på tal. De visste ju då att det var en slags förbindelse där. Och sen försvann jag till Amerika och var där i 5,5 år, då var jag helt borta från det hela. Men att det skedde saker och ting under tiden, det förstod jag eftersom jag låtit höra att en svensk DC-3 var nedskjuten i Östersjön och att en amerikansk spaningsflygplan också var nedskjutet, fastän att det försköts lite grann i tiden. Och då hade jag förbindelse på ett Pentagon, så att jag fick reda på att första amerikanska flygplanet var just ett sånt här spaningsflygplan. Och sen fick de flera andra nedskjutna, till exempel i Fjärran Östern. Och det var alla samma typ av flygplan. Och sen det svenska, och då sades det ju bland de här som jag umgicks med i amerikansk underrättelsetjänst att jag är ledsna, men det var också ett av era flygplan också. Och sen en kommentar att nu får ni se hur det känns att förlora flygplan.
Ja.
Och mera jag förstod ju sådant att det arbetades vidare på samma linje. Och sedan när jag kom hem så har ju det här fortsatt. Och då var det på tal någon gång i Helsingfors, men det utvisades ingen.